Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till avsnitt 88 av podden Vi går till historien. Och du har inte regnat bort?
Nej, Hans har försvunnit här nu. Och det känns ju toppen att vara tillbaka efter vårt traditionella sommaruppehåll nu den 15 augusti. Och nu måste vi ju tänka efter vad vi pratade om. I förra avsnittet behandlade vi, om jag minns rätt, förmyndarregeringens 1660-tal, som var något av den svenska högadens storhetstid, som jag nu, Ulf Gemsjö, berättar och pratar med dig, Fredrik, om. Man lyckades undvika den reduktion av den ekonomiska makten som Karl den tionde Gustav sökt genomdriva och var samhällets politiska, ekonomiska och sociala elit. Den svenska uradeln, grevar och friherrar, som numerärt var en mycket liten grupp i samhället med kvinnor och barn, kanske 500-600 personer. Men den stora frågan är ju nu vad som ska hända när Karl den XI blir myndig, samtidigt som denna högadel är orolig för att kungamakten ska stärkas på deras bekostnad. Hoppas lågadel och de övriga stånden på att just det ska hända.
Men lite, vi går tillbaka lite. Alltså Karl den XI, hur gammal är han när vi lämnade honom?
Jo, nu i december 1672, då har Karl fyllt 17 år och då förklaras han myndig vid riksdagen i december, och därmed upplöses alltså förmynderregeringen.
Men han har ett år kvar till att få köra bil.
Ja, det var inte aktuellt att han skulle träna på att köra bil här, nej. Men... med den nämnda bakgrunden, alltså den här riksdagen, det blir en stormig tillställning. Högadeln vill ju till exempel få garanterat att de ska besätta alla de högsta ämbetena i riket. Och detta vände sig lågadeln och de övriga stånden emot. Lågadeln hade ökat på grund av alla de ämbeten som den nya stormakten krävde när det gällde förvaltning och krigsmakt. Högadeln hade en helt annan position med sina stora godsinnehav, slott och herrgårdar på landet och palats i huvudstaden, än lågadeln som var beroende av sina löner som ämbetsmän. Det fanns, som vi berättade om förra gången, en grupp yngre adelsmän från högadeln ledda av Johan Gyllenstierna och två bröder Vaktmeister, som var mycket kungatrogna och delade lågadelns kritik mot den högadliga rådsaristokratin och därför betraktades som klassförrädare av de uradliga representanterna. Ja, man talade mycket om rang och hade under 1664 års riksdag kommit fram till följande fyra nivåer. 1. Herreståndet, alltså grevar och friherrar. 2. förnämlige förfäders meriter och gammal släkt. 3. Förnäme tjänster. Och 4. En hög och hedersam ålder. Ja, jag kommer väl in först på 4 där, men du kanske är inne på 3, förnäme tjänster, eller?
Mm, jag tänker bara hur det ser ut nu. Ja. Nummer 1, influencers. Ja. Nummer 2, mediaprofil. Ja. Nummer 3, vad kan det vara då? Någon sport, duktig på sport.
Ja.
Nummer 4, nej, jag kommer inte på. Har du någon bra 4?
Ja, kan du vara någon programledare i TV4?
Ja, men det var min media gick jag in på, tror jag.
Ja, media. Så. Sommarpratare.
Ja, jo, men de ligger väl och skvalpar där någonstans mellan 1 och 2. Men journalist kanske.
Ja.
Men det är också lite media, men journalist kanske. De är lite högburna sådär. Författare, deckarförfattare.
Ja, kvinnlig deckarförfattare.
Ja, det tar vi, bra.
Ja, bra. Och så är det. Frågan är vilket system som verkar mest lockande faktiskt. Det är inte helt säkert att vi har gått framåt, eller vad säger du?
Nej, jag tycker väl om 3 och 4 då, kanske framförallt 3 då, om den får ligga högst så är det väl bra. Och sen kan vi skrota resten på något sätt. Mm. Det är väl där jag är inne på. Att man gör någonting bra ska, oavsett bakgrund och så vidare.
Man pratar mycket om det här meritokrati, att man ska belönas för sina meriter. Och mot det står väl det här, vad heter det, VOK, va? Eller att åsidosatta grupper ska premieras före då meriter. Men det tror jag inte var aktuellt här på 1660-talet.
Nej. Jag har gått både framåt och bakåt då.
Kan man säga. Mm. Alltså, den här senaste riksdagen nu, 1672, då enas man när det gällde högre tjänster om ett slags meritokrati, skulle man kunna säga. Alltså principen ämbete förestånd. Men eftersom alla högre tjänster besattes av högadeln fick det egentligen ingen betydelse i praktik. En ytterligare intressant person i denna royalistiska grupp av unga män som stod kungen nära, det är Erik Lindsköld, som gjorde en sagolik karriär. Han var son till en smed, Olof Håkansson, i vårt östgötska Skänninge. Han visade sig vara en lysande studiebegåvning, så han fick läsa först i Linköping och sen vid Uppsala universitet, där han bytte namn till Lindemann. Och han blev lärare för Carl XIII Gustavs utomäktenskapliga son Gustav Karlsson, och åkte runt med honom i Europa, framförallt i Tyskland och i Frankrike, där han blev en stor beundrare av det kungliga enväldet i Ludvig den XIV:s gestalt. Han blev sen, när han kom hem, blev han anställd av Hedvig Eleonora som sekreterare. Han visade prov också på kulturella och sociala talanger och blev sen också Karl den XI:s sekreterare. Högt skattad också av rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie och så adlad Lindsköld. Vi ska återkomma till hans karriär, som ju visar att man kunde göra en klassresa även på 1600-talet. Vad jag skulle komma fram till, det var att Lindsköld nu skriver en belysande dikt som tolkar hans grupps förväntningar på att den unge kungen nu ska ta över från högadens förmyndar regeringen. Och den lyder, citat: "Vi har var länge väntat och äntligen nått den dag som jorden är till glädje och himmelens behag, på vilken Svea konung, en segerkonungs son, sitt folk själv att regera, sitt folk att föra an." Alltså, när man tänker på den här högaden, det kanske är orättvist att bara se stormagade gubbar som roffat åt sig krigsbyten i Tyskland och Polen och sen byggt magnifika bostäder. Många var faktiskt mycket välutbildade och dugliga och gjorde stora insatser för Sverige genom näringsliv, ekonomi, förvaltning, undervisningsväsende, kultur och så vidare. Många var ju mycket intressanta personligheter. Vi har berättat om en del och ska återkomma med flera. Men vad hände nu då i riksdagen? Jo, man kom fram till en så kallad kungaförsäkran som gav Karl XI ungefär samma ställning som hans far haft. Denna kungaförsäkran får kungen höra sittande i rikssalen på den silvertron som Magnus Gabriel de la Gardie skänkte till drottning Kristina och som fortfarande står kvar i dagens rikssal på slottet. Vad ingen då kunde ana var att den tyste, blyge tonåringen som inte gjort något väsen av sig och som haft stora svårigheter med sina studier bara 8 år senare skulle visa att han inte skulle nöja sig med den roll som denna kungaförsäkran gett honom. Karl XI:s trontillträde firas förstås stort. Stockholm är fullt av ärreportar, ljuskronor, pelare, monument, en jättelik pyramid med krona och kungens namnskiffer. Lyktor i olika färger lyser upp de trånga och mörka gränderna. Fyrverkerier avfyras mot natthimlen, fester och balletter. En procession sker från slottet till beridarebanan. Dagens Hötorget, där alla med Karl i spetsen är klädda i romerska dräkter. Allt mycket påkostat och praktfullt. Erik Lindsköld läser sin dikt Alla Europas länder hylla Karl. Arkitekten på modet, Nicodemus Tessin den äldre, och konstnären på modet, David Klöcker Ehrenstrahl, är organisatörer till mycket av detta, inspirerade av det trendsättande hovlivet vid Ludvig den XIV:s Versailles. Nå, vem är nu den unge gossen som blivit kung över stormakten Sverige? Det kan ju tyckas lite komiskt med alla dessa hyllningar till en 17-årig pojke som ju egentligen inte uträttat någonting överhuvudtaget. Vi har tidigare beskrivit honom som en av sin mor, enkedrottning Hedvig Eleonora, ömt beskyddad, ganska svag och sjuklig pojke som i sin dyslexi hade stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. I förra avsnittet citerar vi den italienske diplomaten Magalottis mycket öppenhjärtiga beskrivningar av medlemmar ur kungafamiljen och ledande män i rådet. Och om Karl XI skriver han att han såg ut som, citat, en människa vilken befinner sig i förlägenhet och är rädd för allting. Han vågar inte se någon i ansiktet och rör sig som han går på glas. Man noterar att han verkar närmast rädd för kvinnligt sällskap. En fransk diplomat skriver att kungen hellre skulle sova med en generalmajor än med den skönaste kvinnan i Stockholm. Ja, att älska soldatlivet och att vara ute i fält, men att vara rädd för dates med vackra damer, det var ju något som Karl XI:s son i än högre grad skulle bli känd för. Men det blir en total personlighetsförändring när kungen lämnar slottets salar och kommer ut i friska luften. Magalotti skriver, citat, när han sitter till häst synes han vara en helt annan människa och då ser han verkligen ut som en konung. Han är obesvärad, ledig, livlig och frigjord från det tvång som inomhus vilar över honom. Magalotti får även vara med på rådets sammanträden där också kungen är med och där sitter kungen tyst. Den italienske diplomaten tolkar det som att den tonårige kungen är helt i händerna på rådet. Han skriver på sitt cyniska vis, citat, så enfaldig han än är har han dock synnerligen väl befordrat rådets intressen att man icke kunnat giva en konung en sämre uppfostran såsom konung och på samma gång fördelaktigare för rådet. Magalotti konstaterar alltså att Karl rider och fäktar bra, men intellektuellt är han en katastrof. Han saknar kunskaper och bildning, Magalotti skriver. Han är okunnig i allting. Han kan icke latin, ej heller något annat språk, förutom tyska som han talar med sin mor. Detta gör att kungen hela tiden försöker undvika diplomater, eftersom franska här var konversationsspråket. Och att en europeisk furste vid denna tid inte behärskade franska, det var något helt unikt. Karl pratade bara med svenskar och tyskar, inte med fransmän, italienare, spanjorer och andra utlänningar. Något Magalotti också observerar är Karls religiösa fromhet. Han ber både morgon- och aftonbön och han går i kyrkan varje söndag. Ytterligare något Magalotti skriver om är kungens självbehärskning. För oss som är vana vid de oerhört temperamentsfulla Vasakungarna blir ju här Karl XI en verklig kontrast. Han kan kontrollera sitt humör, han blir inte upphetsad eller kommer i konflikt med sin omgivning. Han är ju också av naturen tystlåten och verkar behålla sina tankar för sig själv. Karls stora intressen är jakt och militära övningar. Här kommer han till sin rätta och känner sig vara i sitt rätta element. På hösten 1672 ordnas en stor militärmanöver på Gärdet i Stockholm som den 17-årige kungen leder. Han älskar att ställa upp trupper och iscensätta anfall. Det är sen höst och ett riktigt busväder, storm och ihållande regn. Alla inblandade bor i enkla tält. Riksmarsken Carl Gustav Wrangel, nu 60-plussare, får känning av sin gikt och drar sig därifrån. Hedvig Eleonora, som är det längsta som en modern fotbollscurlingförälder försöker hålla ut, måste till sist frusen och genomblöt lämna slagfältet med sina hovdamer och till fots gå den långa vägen tillbaka till slottet. Kungen stormtrivs. Han tycker det är hur kul som helst. Och manövern var mycket realistisk. Två soldater dog och många skadades. Magalotti noterar också den mycket nära relationen mellan mor och son. Karl älskar sin mamma. De reser alltid tillsammans, äter alla måltider ihop. Magalotti skriver att Karl inte tror att han kan leva utan henne. När Karl slipper träffa grevar, hovfolk, diplomater utan istället vanligt folk slappnar han av. På våren efter tronbestigningen, alltså 1673, gör han och mamma en rundresa i Dalarna. Han är där bland med på ett bondbröllop i Mora och han som i vanliga fall var livrädd för tjejer dansar här runt med dalkullorna. Och vid en middag i Falun där vinet flödar lite för mycket blir han så upprymd att han inte bara dansar utan också tar över en av musikanternas puktrummor. Dagen efter hoppar han över frukosten och stannar kvar på sitt rum till långt fram på eftermiddagen. Karl spottar alltså inte i glaset, men han har vad man kan kalla ett gott ölsinne. Han blir glad och uppspelt när han dricker, skrattar och är säkert road av att ganska hårdhänt knuffa på andra personer. Denna rundresa i Dalarna blir mycket lyckad. Man besöker gruvor, kyrkor, prästgårdar, bondgårdar. Kungen blir mycket populär. Han är enkel, folklig, avskyr, smicker, skvaller och inställsamhet. Vill bli behandlad som alla andra. Ja, Fredrik, du är duktig på att analysera. Är det Karl, är det någon du tar till dig? Eller hur skulle du kommentera honom?
Nej, men en ganska sympatisk gosse. Jag tror väl att han har en press på sig att leverera på något sätt. Alltså, sina tidigare kungar har kanske behärskat både språk och både det inhemska och det utländska och i skrift och sådana saker. Mm. Och han är ju inte där liksom, han behärskar ju inte det och det gör att han drar sig ännu mer för att använda det. Han försöker undvika det för att han känner den här pressen. Men med som sagt med vanligt folk då släpper man den här pressen. Mm. Och sen är det ju förstås en curlad figur, sin mor. Och där kanske han saknar lite en fadersfigur ändå i relativt unga år som gör att han kanske behövde en sån hand också så att säga. Nej, men än så länge ganska sympatisk figur.
Ja, det ska bli spännande att se vad som händer när vi fortsätter nu. Ja, alltså den kungliga familjen, vad består den av? Är det bara kungen och hans mamma? Karl XI hade ju många halvsyskon som ett resultat av faderns vidlyftiga levande innan han stadgade sig och gifte sig med Hedvig Eleonora. Karl Gustav fortsatte Vasaprinsarnas och Vasakungarnas tradition att se till att alla frillor, alla älskarinnor fick gifta sig med män som kunde försörja dem och ge dem en hyfsad social situation. Många fanns ju på Öland som ett minne av Carl Gustavs tid på Borgholms slott. Ja, det går väl idag lugnare till där när jag såg kronprinsessans födelsedag där nuvarande kungafamilj firar där i slottsruinen i Borgholm. Det är väl en kontrast kanske till Carl Gustavs hov där, eller vad säger du?
Mm, då hade jag hellre besökt det tidigare hovet kan vi.
Ja, du säger det. Ja. Ja, ett av dessa utomäktenskapliga barn, det är mer känt än de andra eftersom hans mor var en rik köpmannadotter i Stockholm. Den vackra Märta Allertz, alltså Gustav Karlsson som vi nämnde förut. Han är 13 år vid faderns död, som vi nämnt tas han väl om hand av Hedvig Eleonora som ser honom som en, som hon skrev, kärlig ihågkommelse av min saliga herre. Han får alltså Erik Lindsköld som lärare och han gör militär karriär och blir så småningom den första och sista av den grevliga ätten Karlsson.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
På slottet i Stockholm har Karl den XI två kvinnliga kusiner som båda är 3 år äldre än han. Mamma Hedvig Eleonora hade 15 syskon, varav 9 nådde vuxen ålder. Hon har nära kontakt med dem och framförallt de 5 systrarna besöker henne ofta i Stockholm. Den ena av de båda kusinerna är Magdalena Sibylla som förlorar sin mamma när hon är 13 år och då skickas till moster i Stockholm. Hon kommer senare att gifta sig med en tysk hertig och blir en erkänd författarinna och kompositör. Den andra kvinnliga kusinen, den är den mer spännande, den skandalomsusade Juliana. Och hon är kusin då på pappas sida. Karl XIII Gustav hade 4 syskon, en bror och 3 systrar. Brodern har vi nämnt vid ett antal tillfällen, Adolf Johan på Stegeborg, som har unikt dåligt rykte i den svenska historien, som bortknuffats från ett politiskt inflytande, som är osams med alla, ständigt upptagen av olika rättstvister som han i allmänhet förlorar. Han är något av vår första riktiga rättshaverist skulle man kunna säga. Men förutom då denne farbror har Karl alltså 3 fastrar. Maria Frosyne som vi ofta också nämnt, gift med Magnus Gabriel de la Gardie. De la Gardie-familjen, de här männen här, de hade ju en förmåga att nästla sig in i kungliga kretsar. Pontus var gift med en utomäktenskaplig dotter till Johan den III. Jakob, Moskvas erövrare, tog hand om Gustav Adolfs ex, Ebba Brahe. Och tredje generationen, Magnus Gabriel, gifte sig alltså med en syster till Karl den X Gustav. Det finns ju en berömd bild, jag vet inte om du har sett det, men som föreställer paret där Magnus Gabriel står med ena foten på ett lägre trappsteg än sin hustru. Varför tror du han gör det?
Ja, det är väl själv, alltså vi pratar väl om rang igen här.
Ja, exakt. Det är så han ska visa att han är lägre rang än henne då. Den här bilden fanns med i många historieböcker förr när man läste svensk historia i skolan.
Mm, sista upplagan 1978.
Den äldsta fastern som varit död länge vid Karls tronbestigning hette Kristina Magdalena. Hon gifte sig med en markgreve från Baden. Och hon är intressant eftersom alla Sveriges kungar från och med hennes barnbarns barn Adolf Fredrik till vår nuvarande kung är ättlingar till henne. Men nu undrar lyssnarna, vad pratar han om nu? Vi har ju Bernadotte kom in där. Ja, jo, det är två undantag. Jean-Baptiste Bernadotte, vår första Bernadotte, Karl den 14 Johan, och hans son Oscar den första. Men med denne Oscars val av hustru återknyts släktkontakten och även på ett annat sätt, nämligen genom Gustav den femtes giftermål med Victoria av just Baden. Vad som är extra intressant med det här, det är ju att Kristina Magdalenas mamma Katarina är barnbarn, sondotter till Gustav Vasa, eller hur? Och Gustav den tredje talar gärna om det Vasablod i kanske inte allt för många centiliter som pulserade i hans gener. Nu har jag aldrig hört vår nuvarande kung ta upp detta. Det har ju varit ett gyllene tillfälle när han höll tal den 6 juni under 500-årsminnet av att Gustav Vasa valdes till kung. Eller hur?
Ja, lite larvigt. Alltså, säger man inte att alla är släkt med Shakespeare? Och sånt. Ja, det blir lite larvigt tycker jag.
Ja, men jag tycker att, alltså, jag tror att han behöver en ny talskrivare. Så att, hör av er, hovet, så kan vi diskutera en liten återanställning. Återstår så Eleonora Katarina, mamman till denna Juliana som uppfostras av Hedvig Eleonora vid hovet i Stockholm. Men när det gäller både mor och dotter får alla våra lyssnare som är intresserade av kungligt skvaller sitt lystmäte. Jag tror vi har nämnt modern tidigare. Hon gifte sig med en landgreve Fredrik av Hessen, men berättar för denne efter bröllopet att hon är gravid. Dock tyvärr inte med den nyblivne äkte mannen utan med en fransk hovmusiker. Dottern som föds dör dock strax efter sin födelse. Äktenskapet, fastän olyckligt, fortsätter dock och fem barn föds. Men Fredrik är inte en lycklig man. Han undertecknar sina brev med Fredrik le Malheureux. Fredrik den olycklige. Vår vän Magalotti beskriver hustrun som ondsint, fåfäng, besynnerlig och melankolisk. Fredrik blev så skjuten till döds i Svågen, Karl den X Gustavs polska krig. Och ett av parets nu faderlösa barn är alltså Juliana som skickas till det svenska hovet. Hedvig Eleonora planerar att Juliana ska bli den 3 år yngre kusinen Karl den XI:s hustru. Enkedrottningen ser till att Juliana får sitt rum strax bredvid sin egen våning så att hon får lära känna den tänkta blivande svärdottern. Men så blir det inte. Varför? Jo, när den 20-åriga Juliana 1672 åker i vagn i Stockholm och just passerar De la Gardies makalös palats vid Kungsträdgården tillsammans med enkedrottning Hedvig Eleonora, så föder hon helt överraskande en son. Vilken skandal! Ja, vem är fadern? Jo, det visar sig vara en greve Gustav Lilje, son till Axel Lilje, en av 30-åriga krigets fältmarskalkar från Lövsta slott du känner till här utanför Norrköping. Den här Gustav är en gift fyrabarnsfar, vilket inte hindrat honom från att ha en relation med Juliana. Han skickas utomlands, liksom den nyfödda sonen, medan Juliana skickas till en gård i Södermanland. Några år senare fick alltså Juliana till Gävle slott till en av änkedrottningens hovdamer och hennes man. Men det visade sig att Juliana där skulle föda ytterligare en son, och här är fadern sonen till hennes hushållerska. Konnete ser till att hon gifter sig med honom efter att ha adlat honom, varvid paret utvisas till en gård i Nederländerna där Juliana sedan dör 41 år gammal i stor fattigdom. Ja, vad säger du Fredrik? Hon hade väl aldrig blivit någon bra fru till Karl den XI?
Jag säger inte det. Han gillade ju inte tjejer. Det kanske varit perfekt där. Nej, men vadå? Men hade det här varit inte då av adlig börd och sådär? Det var väl straffbelagt sånt här, var det inte?
Ja, alldeles riktigt.
Men nu sopar de det under mattan förstås.
Ja, man gjorde det. Ja, ja. Jo, ja, det var ju väldigt, väldigt höga straff. Det kunde ju till och med vara dödsstraff där. Ja. Dubbelt hor som det hette, om båda var gifta. Och så, ja. Enkelt hor om en var gift. Ja, så var det. Mm. Ja, det hade varit något för Svensk Damtidning och Kvällstidningen om de hade funnits då.
Mm. Ja, verkligen. Nej, jag har inget... Inget negativt. Så jag, rolig drottning hade det varit. Synd att det inte blev av där.
Hon var lite framåt, menar du?
Ja, hon var framåt. Det tycker jag.
Vad han hade behövt, ja. Mm. Okej. Återstår så Adolf Johan, hertigen av Stegeborg, som du väl känner till. Vi har ju berättat om hur han stred med storebror Karl den tredje Gustav i Polen och hur han petade som riksmarsk efter broderns död. Man kan väl säga att vid broderns död, livet hade gått hårt åt honom. Han hade nu vid ungefär 30 års ålder förlorat sina föräldrar, sin bror, sin hustru och en liten son. Samt alltså också sparkats ut ur riksrådet och förmyndarregeringen. Efter att förgäves försökt gifta om sig med en av änkedrottning Hedvig Eleonoras många systrar, gifte han sig istället med en kusin till första frun, som förut hette likadant. Båda hette Elsa Brahe. Det är ju praktiskt. Men det, vi måste kunna skilja dem åt. Den nya frun hette också Elisabeth, som tur är, så vi skiljer dem. Vi kallar henne för Elisabeth Brahe. Och den här Elisabeth, också en märkligt öde, hon är änka med 5 barn efter förre rikskanslern Erik Oxenstierna, alltså den store Axels son. Vi har nämnt det förut, vill jag menas, att bröllopet hölls på nu ständigt aktuella Tidö slott, Oxenstierna ettens huvudgård. Och det märkliga är att hennes 5 barn mellan 10 och 5 år gamla skickades iväg till olika fosterhem. Adolf Johan och Elisabeth far ensamma till Stegeborg för att börja ett nytt liv. Man kan ju undra här om det var Adolf Johans önskemål eller Elisabeths, eller ett gemensamt beslut. Detta leder dock till att Elisabeth har fått ett lika dåligt rykte som mannen. Hon anses som en otroligt känslokall mor som inte heller i fortsättningen skulle ha någon kontakt med sina barn från det första äktenskapet. Hon skulle aldrig ha någon kontakt med dem annat än att hon genom ombud försökte minska underhållet efter deras fars arv. De gick inte på deras bröllop och inte på begravningen av 3 av barnen som dog före henne.
Ja, hon måste väl hatat den här första mannen eller någonting, eller så är hon psykiskt sjuk. Eller?
Ja, alltså, så kan det vara att hon kände igen sig första man i alla barnen, menar du?
Ja, men exakt.
Ja. Istället för de förlorade barnen ser nu Elisabeth till att hon får en ny barnakull med nya maken. Hon födde 9 barn på 10 år, bara 4 skulle nå vuxen ålder. Men även till dem skulle modern och för den delen även fadern få komplicerade relationer, som vi ska se. Alltså, under 20 år födde Elisabeth 15 barn, varav alltså 9 nådde vuxen ålder. Första gången hon födde barn var hon 18, sista gången 38. Adolf Johan har en del besittningar i Tyskland, och både där och på Stegeborg sätter han igång dyrbara ombyggnader, och på Vik på landet så bygger han också Rönne som fadern påbörjat. Trots att Adolf Johan alltså tvingas bort från politisk makt efter broderns död ger han inte upp. Han är ju ändå svåger till både änkedrottningen och rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie och hans frus farbror riksdrottsen Per Brahe. Men han har ingen framgång. På riksdagen 1664 så flyttar han och Elisabeth upp till Stockholm för att gå till offensiv. Riksmarsken Lars Kagg hade dött och Adolf Johan ville nu tillbaka till den posten. Han skriver brev till änkedrottningen, till riksrådet, till riksdagen där han menar att broderns, Karl X Gustavs testamente, inte följts. Karl Gustav hade ju där utnämnt honom till riksmarsk. Han försöker få med sig de ofrälsestånden, inte minst bönderna, att de ska se honom som en folkets man, som en motvikt till högadeln. Men riksrådet menar att testamentet var, som man säger, provincialt, det vill säga att det bara fungerade temporärt och inte blivit godkänt av rådet och riksdagen. Istället är man nu snabb att utse Carl Gustav Wrangel till ny riksmarsk. Adolf Johan skickar nu beväpnade män som han har till sitt förfogande till Wrangelska palatset på Riddarholmen. Vad hittar man i Wrangelska palatset idag?
Ja, det vet jag att vi har nämnt, men jag har svårt att hålla isär om det är HD eller hovrätten, men jag gissar väl på hovrätten.
Ja, just det. Det är Svea hovrätt, ja. Högsta domstolen är ju det gamla Bondeska palatset bredvid Riddarhuset. I alla fall, han fick alltså män till Wrangelska palatset för att där personligen överlämna en begäran till Wrangel att han ska tacka nej till utnämningen till riksmarsk. Wrangel ilsknar till, tar kontakt med rådet och kräver att Adolf Johan ska arresteras och skickas till Gripsholm. Andra högadliga representanter stöder detta förslag. När Adolf Johan efter ett besök på slottet är på väg därifrån så blir han övermannad av högvakten och efter ett kort handgemäng inspärrad i en kammare. Man sprider ut ett rykte på stan att hertigen förberett en statskupp, men samtidigt vill man inte behandla honom för hårt, något änkedrottningen också vill förhindra. Man vet att han har många anhängare bland de lägre stånden. Det är oroligt ute på stan och man vill inte göra honom till martyr. Vad som nu händer är att Adolf Johan får skriva på ett dokument där han godkänner vad som bestämdes på 1660 års riksdag. Han avstår även för all framtid alla anspråk på något officiellt ämbete. Han får inte kontakta riksdagsmännen något ärende. Man kräver också att han genast lämnar huvudstaden och återvänder till Stegeborg. Adolf Johan förklarar sig nöjd med denna uppgörelse. Ja, han har väl inte direkt något val. Men egentligen är den nu 35-årige brodern till den tidigare kungen oerhört frustrerad och anser sig ha blivit förödmjukad. Han stannar kvar i Stockholm i flera månader och fortsätter att bearbeta enskilda riksråd och riksdagsmän trots uppgörelsen. Han tänker inte finna sig att för resten av sitt liv sitta som godsägare på Stegeborg. Vad han nu hoppas på är att han ska få sin upprättelse när Karl den XI blir myndig och tar över efter förmyndarregeringen. Då måste väl han se till att hans farbror får en framstående position. Istället för att sitta och vänta på detta på Stegeborg bestämmer han sig för att han och familjen ska lämna Sverige och bida sin tid nere i södra Tyskland i släkten Falls besittningar där. Utan att berätta för förmyndarregeringen eller någon annan lämnar familjen Sverige i januari 1665. Skötseln av Stegeborg och hans andra östgötska besittningar överlåts på hans anställda. Familjen skulle bli kvar där i 4,5 år, men det blir naturligtvis ingen lugn tillvaro. Adolf Johan blir sin vana trogen osams med släktingar och andra i ständiga konflikter om pengar med arvstvister, lån, inteckningar, bytes- och markaffärer. De reser runt hela tiden mellan olika platser. Hustru Elisabeth fortsätter att nästan ständigt vara gravid. Situationen blir för varje år allt mer ohållbar. Adolf Johan anställer egna legosoldater, gamla busar från 30-åriga kriget som berusade ställer till bråk med de som hertigen befinner sig i fejd med. Adolf Johan får till sist en varning från kejsaren och förstår att han måste lämna Tyskland. I juni 1669 är familjen tillbaka på Siggeborg med 5 överlevande barn bland 8 år och 2 månader. Han har förlorat de tillgångar han haft i Tyskland och måste nu leva på vad Siggeborg kan ge. Nu gäller det bara att vänta på att brorsonen ska bli myndig. Några ytterligare barn föds, men till sist blir det som sagt bara 4 som når vuxen ålder. 2 pojkar och 2 flickor. De uppfostras ståndsmässigt, kallas prinsar och prinsessor. Pojkarna får privatlärare och skickas sen till Uppsala universitet. Under 1671 inträffar en märklig naturkatastrof i Siggeborg. Ett väldigt jordskred som är åtföljande jättevåg dränker Siggeborgs holmen där, du vet. Varvid bland annat hästarna i stallet drunknar. Olof Johanssons ekonomiska trassligheter fortsätter. Han ligger i fejd med allt och alla. Ständiga rättstvister och om lån, räntor och skulder. Han är osams med sin svåger Magnus Gabriel de la Gardie, med sin ex-svärfar Per Brahe, med enkedrottningen. Han förlorar nästan alla domstolsprocesser, anser sig vara förföljd, ser konspirationer mot sig överallt. Och det här drabbar inte bara högadliga representanter, utan han anklagar också de egna bönderna och arrendatorerna för att de försöker lura honom. Hans dåliga ekonomi gör att han inte kan betala ut löner till sina anställda.
Inte dags att dra fram den där häxan där i Söderköping? Inte, kanske hon som har ställt till det?
Ja, fast hon har ju bränts på bål redan 50 år tidigare. Vet du. Men häxor kommer ju tillbaka. Ja, vi får se hur det blir.
Ja, vi får se då. Mm.
Vi ska avsluta det här strax. Men jag tänkte, hur ser du på Adolf Johan? Det finns inget försonande där. Utan hur ser du på honom? En bråkstake eller hur kan man... Kan man förstå en situation på det sättet?
Nej. Det är en bråkstake. Jag har ingen sympati. Alltså jag menar, hade han varit vettig så hade han väl fått den här tjänsten.
Man kan ju möjligen förstå att han är ändå kungens bror. Och, alltså den avledde kungens bror och den nya kungens farbror. Så att han... Det är det han försöker åberopa.
Stödjer vi nepotism i den här podden? Ja. Det finns det tillräckligt av, kan jag lova.
Nej.
På 1600-talet.
Nej, det kan du ha rätt i. Men då, avslutningsvis då, vad händer nu då hösten 1672? Då händer ju det Adolf Johan så länge väntar på och som man hoppas ska bli hans räddning. Riksdagen sammankallas, förmynderregeringen upplöses, kungen blir myndig och tar över makten. Och direkt efter hans trontillträde skickar Adolf Johan ett brev till sin brorson. Tonen är mycket vänlig och underdånig. Han lovar den 17-årige brorsonen evig trohet, vill ha en roll vid hans sida, men framförallt ha hjälp i sin katastrofala ekonomiska situation. Karl den XI svarar vänligt. Han vill ha en bra relation med sin farbror och sina kusiner som han har en viss kontakt med. Flickorna skulle några år senare få komma till hovet där de togs väl emot av Hedvig Eleonora. De blev populära där, var vackra och ödmjuka, inte alls som de besvärliga föräldrarna som inte var välkomna vid hovet. Men kungen kunde varken lova någon framtida tjänst eller någon ekonomisk hjälp. Ja, hur ska det nu gå i fortsättningen för Adolf Johan och andra? Vi lämnar honom nu, men ska förstås återkomma till honom och hans familj. Och Fredrik, nästa gång måste vi ju se, måste vi åta till drottning Kristina och se vad hon har för sig. Jag vet att vi antyder en mycket spektakulär plan hon försöker genomföra. Så det måste vi återkomma till. Vi måste börja med henne nästa gång så att vi inte glömmer bort henne, eller hur?
Ja, men det låter väl som en bra idé.
Och sen ska vi se hur det går för unge kungen som inte ska underskatta. Och så ska vi också berätta om vad som händer ute i Europa som påverkar Sveriges utrikespolitiska situation. 1672 är ett dramatiskt år. Så, stort tack Fredrik. Kul att vara tillbaka med podden igen. Och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen då om 2 veckor.
Tack och hej. Thank you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.